have a leg, but plenty but two. Plenty but two. So, Guardian of the Crossroads has a simple signature geometric design known as a VV. To all the spirits of all directions, we call upon you. The spirits of fire, I want you to come through. The spirits of water, we call upon you. And the spirits of air, we request you. The spirits of earth, we give offerings as well to feed your way. Do y'all have some coins? I need some coins of the realm.
Here's some coins right here.
Throw them on in. I, Bloody Mary, I, Voodoo Queen, I, Mary Malin, I, La Cocro, I, with many names in the past, in the present, and in the future. Call upon the spirits of place through Papa Legba. We ask that we may communicate with you, may we see you, may we hear you, may we feel you, may we photograph you with great respect. Open the way. I present my friends. Please state your full name.
Ryan Stephen Vergara.
And?
Shane Alexander Madej.
We call upon them. We let you open the way for them to come through today.
Hej och välkomna till Skräckturnén med Julia och Elin. Idag ska vi prata om andlighet.
Ja, precis. Det är lite mysigt.
Lite blandade grejer, lite demoner, lite läskiga saker, lite sätt att kontakta dem. Ja, precis. Andar, helt enkelt. Så att, vad ska du börja prata med? Ja. Och du får introducera klippet.
Precis, jag tänkte med. Precis. Det ni hörde var då från, såklart, my go-to, älskar, BuzzFeed Unsolved, från deras voodoo-avsnitt, vilket jag då kommer prata om. Så lyssna på avsnittet först. Sen kan ni gå och titta på
videon om ni vill.
Och det här då som ni hörde, det var en ritual för att öppna porten till andevärlden. Och hon satt och ritade på golvet med en krita och liksom,
ja. Ja, så Salon, hon sa fire, så ställde hon fram ett ljus.
Precis.
Och sen water, så hällde hon ut vatten och sådana grejer. Så att, så.
Precis. Så att väldigt så här respektfull ritual mot andarna liksom.
Ja, väldigt så här många steg verkar det som. Så här,
ja.
Komplicerad.
Ja, verkligen. Men vad tänker du på när du hör ordet voodoo?
Alltså typ så här, jag tänker på en docka som blir huggen med så här, du vet, en nål. Ja. Och sen känner personen som dockan föreställer det. Lite så. Det tänker jag på. Jag tänker på den här häxan i Coven. Voodoo.
Voodoo-drottningen.
Ja,
precis. Du har absolut rätt med den här dockan. Och man kopplar oftast till någonting mörkt och farligt. Och ja, eller hur?
Precis.
Men i själva verket så är det faktiskt helt tvärtom. Voodoo betyder ande eller gud och härstammar från Västafrika. Voodoo används precis som det låter för att kontakta andar. Men det räknas även som religion, vilket är lite intressant. Och mycket annat. Det är en väldigt bred definition.
Ja.
Det mest kända stället där man utövar voodoo är New Orleans i Louisiana, som vi har pratat om förut i andra avsnitt. Händer väldigt många grejer där borta.
Ja, jo.
Ja. Och som du sa, det väckte ju någon speciella minnen hos dig. American Horror Story Coven. Såklart. Och i den säsongen utspelas ju hela alltet i just New Orleans. Känd för sina häxor, voodoo-utövningar och allt det där. Och en karaktär som dyker upp vid namn Marie Laveau.
Just det,
yes.
Vad hette hon nu?
Ja, spelad av Angela Bassett. Hon har även funnits på riktigt och kallades för The Queen of Voodoo, eller Voodoo-drottningen om man vill vara svensk.
Ja.
Men jag tänkte berätta lite om vad voodoo egentligen är.
Mm.
Och det här är jag, informationen har jag hämtat, jag säger det liksom redan nu, från neworleans.com.
Ja.
Ja. Voodoo kom som sagt till Louisiana under 1700-talet från afrikanska slavar. Grundtron på New Orleans voodoo är att en enda gud inte blandar sig med de levande i dagliga livet, men att andar gör det. Och för att komma i kontakt med dem utövar man olika ritualer, som ni hörde. Och det är danser, sånger, musik och ormar.
Mm.
Yes. Att utöva voodoo innebär också att readings, liksom. Jag vet inte om man ska översätta det på svenska riktigt. Men
alltså,
man sitter hos en som
spådam,
ja. Precis. På något sätt. Spirituella bad, vad det nu är, jag vet inte exakt. Mm. Böner och personliga ceremonier.
Mm.
De utövas även för att bota ångest, ensamhet, beroenden och depression. Men också för att hjälpa dem i nöd, som till exempel fattiga, hungriga och sjuka.
Mm.
Och då kommer vi till Marie Laveau. Hon var den första i hennes familj att födas fri från slaveri, som en svart kvinna. Och det är lite oklart när hon föddes, men det var mellan 1794 och 1801. Och då av en friad svart slav vid namn Marguerite och en fri man, han var då mulatt, så en blandning mellan vit och svart.
Mm.
Och han var även en framgångsrik affärsman. Marie gifte sig med en vit man, och då det fortfarande var väldigt kontroversiellt med, alltså, mixade par under 1800-talet.
Mm.
Så var det ändå accepterat där. Och inte alls ovanligt just i New Orleans. Men man kunde ju såklart inte gifta sig på grund av lagen.
Men varför, du kanske inte vet det, men varför föddes hon fri från slaveri?
Jag hittade faktiskt inte information om det. Det stod bara att det är alltså hennes föräldrar eller mamman alltså hade varit en slav, men som nu inte var det längre.
Jaha, så att, ja.
Mm. Precis. Och Marie Laveau var en väldigt framgångsrik kvinna som hjälpte många på alla möjliga sätt. Som det jag nämnde förut, hon gjorde mycket sånt. Folk hade respekt för henne.
Mm.
Både svarta och vita. Liksom på den tiden. Och alla närvarade vid hennes ceremonier som hon hade. Men trots att det var att det var voodoo, inte, ska se, jag ska formulera den här meningen. Men trots det var voodoo inte accepterat av det vita samhället som en religion.
Mm.
Vilket är varför vi idag ofta förknippar voodoo med något okult.
Ja,
Ja. På grund av då rasism och tidningar som ville publicera spännande artiklar och...
Jag tänkte precis på det, det måste ju ha med rasism att göra, med tanke på att det kommer från Afrika.
Precis. Så då vill de att det ska vara någonting dåligt.
Taskigt.
Taskigt. Och Maries ceremonier beskrevs som okulta orgier.
Nej.
Vilket absolut inte, det skedde ju liksom inte.
Nej.
Men det sa de då bara för att, men kolla vad de gör då. Det är inte, sånt där.
Typiskt.
Men ceremonierna bestod av hoppfulla människor. Klädda i vitt som sjöng och dansade och lämnade gåvor i form av sprit och mat till andarna.
Mm.
Och vare sig Maria hade speciella krafter eller bara var en väldigt klok entreprenör, så är hon utan tvekan en jättehäftig person, tycker jag.
Ja.
Det ser man ju i serien också. Hon är ascool.
Ja, så i den serien är hon ju amazing.
Mm, verkligen. Och sen tänker jag ta upp lite kort bara. Ni hörde nu i introt. Hon, jag vet inte om du catchade det, men hon sa pappa Legba.
Jo, jag tänkte på det. Vad betyder det?
Pappa Legba är en väldigt intressant figur inom voodoo. Och han, även han är ju en karaktär i Coven.
Okej. Okay.
Mm. Men där porträtteras han som elak och otrevlig. Eller hur? Han är ju den här mörka med så här dreads och så en hatt och liksom han kommer typ när folk ska dö eller vad
just
det var.
Just det, så var det. Ja.
Mm. Och så målade i ansiktet och
just det.
Mm.
Ja, var så här negativ.
Ja, men precis. Men i verkligheten så är sägs han vara en väldigt alltså fanlig figur.
Ja,
en så här riktigt så här fin. Jag tror han räknas som en gud.
Okej. Okay.
Ja. Och versionen då i American Horror Story av honom i utseendet är alltså ganska relevant. Alltså det är väldigt likt
vad man tror att han ser
vad ut. Man tror att han ser ut. Ja. Precis.
Med dreads och så, eller?
Ja, men precis.
Mm.
Det finns en bild också som det ser typ exakt ut som skådespelaren där.
Jaha,
kul. Mm. Men han är oftast så här lite äldre. Och går typ med käpp och sådär.
Okej.
Cookie. Ja, lite bedrygg så. Men han är den mest kraftfulla guden. Då är det han som står mellan den levande världen och den andliga. Så det är liksom han som öppnar porten. Så det var därför hon sa hans namn.
Ah.
Yes. Så han fungerar som en slags dörrvakt.
Okej.
Okay. Mm. Så alla ceremonier måste man ge en gåva till honom för att han ska öppna dörren.
Ja.
Och det var det de gjorde. Ja. Och som med Ouija-brädan som du ska prata om.
Ja.
Och alla andra sätt man vill få kontakt med andar ska utförandet av voodoo behandlas med respekt.
Ja.
För många av folket i New Orleans har voodoo en jättestor betydelse. Precis. Alltså än idag. Och man hittar oftast alltså föremål såsom voodoo-dockor som du sa och andra typ så små statyer och lite men saker som tillhör
voodoo. Ja. Mm.
Och jag tycker det är lite fint att det ändå stannar kvar där.
Ja.
Mm.
Nej, men det tycker jag absolut. Och som sagt, jag tycker man verkligen borde ha respekt för det här, för att om det så är speciellt för människor som tror att man kan öppna en port mellan världarna, borde man ju ha respekt för vem man möjligtvis kan släppa igenom.
Liksom. Mm.
Och att man inte ska sätta andra i fara för att man själv vill leka.
Liksom. Ja, precis.
Men då ska jag diskutera Ouija-brädan.
Mm.
Och Ouija-brädan dök faktiskt upp i februari 1891. I massa tidningar så dök det upp om, då kallades det här brädet Ouija, det fantastiska pratande brädan. Och det dök senare upp i leksaksbutiker, alltså så här, butiker runt om i städerna i USA. Den artikeln jag läste och diskuterade då Pittsburgh, som en av de första städerna som introducerade brädan. Och det beskrivs som ett magiskt verktyg som besvarar frågor om det förflutna, nutida och det framtida med fantastisk exakthet. Väldigt exakt då.
Mm-hmm.
Och lovade även att det aldrig skulle vara svikande underhållning. Och ett nöje för alla. Och även en länk mellan det kända och det okända, det materiella och det omateriella. Och en annan annons beskrev brädet som intressant och mysteriskt. Så att det har alltid varit så här fascinerande. Vad Ouija-bord är. Och det här brädet säljs då i vanliga spelbutiker idag. Så det säljs överallt. Som ett spel. Och det består av ett platt bräde. Med alla bokstäver från alfabetet. Och längst ner numren från 0 till 9. Och två cirklar på varsin sida brädet. Med orden ja och nej. Och även en cirkel längst ner med ordet hej då. Och med brädet följer en liten plankett i form av en tårdroppe som oftast har ett litet fönster i mitten av den. Som man kan se liksom, var planketten går någonstans på brädan. Och tanken är då att med spelet att två eller fler människor sitter runt spelet och har varsin fingertopp placerat på plaketten ovanpå brädet. Det ska då ställa en fråga och så ska planketten röra sig runt brädet för att besvara frågan. Och idag är de här brädena oftast gjorda av kartong. Men på den här tiden så gjordes de oftast i trä. Och planketten är numera gjord av plast. Så det är lite förändrat. Och även om det är svårt att bekräfta att spelet funkade. För att liksom, det advertisades som ett spel. Liksom. Så enligt den här artikeln så hade det kunnat bevisats funka av The Patent Office, alltså som fastgjorde namnet Ouija för brädet. Och det här spelet är numera en väldigt betrodd länk mellan det kända och det okända. Och den riktiga historien om spelet är, eller den riktiga historien är precis lika mysterisk som alltså spelet i sig själv. Liksom. För att enligt Robert Munch, en så kallad Ouija-historiker, så har man inte kunnat hitta ett ursprung till spelet. Man vet inte alltså vem som hittar på det, eller när det
kom. Det är jätteintressant.
Ja, eller hur? Det, är så här, liksom, det finns ingen så här klargjort för vart det kommer ifrån. Och han sa då även, i relation till det här så sa han, för ett sånt ikoniskt spel, översatte det från lite annorlunda, som satt både skräck och förundran i den amerikanska kulturen, så är det märkligt att ingen vet vart det kommer ifrån. Och under den här tiden när det startades just 1891 så hade spiritualismen växt stark i USA och alltså under 1800-talet. Och man fick en besatthet av att försöka kontakta de döda. Och spiritualism gick väldigt bra tillsammans med kristen dogma. Vilket innebär att man skulle kunna ha en seans med Ouija-bordet på en lördag. Så att kristen dogma då innebär att man skulle kunna ha en seans med Ouija-bordet på en lördag.
Mm.
Och sen gå till kyrkan dagen efter. Men så på en sån här... Ja men, gå till kyrkan och
be. Gudstjänst.
Gudstjänst. Ja. Det var accepterat att ha kontakt med andar genom seanser enligt kyrkan. Och det var en tid där den genomsnittliga livsspannet var ungefär 50 år. Så att kvinnor dog i barnafödande, barn dog av sjukdomar som unga och män dog i krig. Så att spiritualismen sammanförde människor med deras älskade som hade gått bort. Så det var ett sätt för folk att... ja, men ha kontakt med människor. Bland annat en sån person var Mary Todd Lincoln. Den dåvarande presidentens fru som hade förlorat sin 11-åriga son på grund av en feber 1862. Under det amerikanska inbördeskriget. Och då ville ha kontakt med sin son. Och det var inte vanligt att kommunicera med de döda. Det var inte, eller att säga, det är vanligt att kommunicera med de döda. Det var inte bisarrt eller konstigt. Och det är väldigt svårt att föreställa sig nu, med tanke på hur vi ser på det nu, att folk håller på det sättet. För att folk spelar det som ett spel och lekte med det. Och vi tänker så här, varför öppnar ni portarna till helvetet?
Liksom. Mm.
Men som sagt så var det ingen då som insåg att man kanske potentiellt öppnade helvetets portar. Eftersom att det mest handlade om att tömma människors plånböcker. Bara att folk skulle betala.
Mm.
Så. Men en av de mest, man kan ju locka fram olika andar, men genom de här Ouija-board så kan man ju också locka fram någon demon. Och en av de mest kända demonerna som man kan locka fram är en så kallad Sosu.
Mm.
Vet du, har du hört om det förut?
Ja, det känner jag igen.
Det har kommit upp ganska mycket, vi hörde spöktimmen om diskuterat Sosu.
Just det.
Och jag har hört... jag har hört om Sosu ganska mycket. Speciellt just när det gäller Ouija board. Och har du sett filmen Ouija board? Filmen, alltså skräckfilm?
Nej, jag tror aldrig jag gjorde det.
Nej, för att han kommer upp där. Han tar en annan form. Men han är liksom, ska vara med där i alla fall.
Mm.
Sosu är i alla fall en demon då, som kan dyka upp när man kör Ouija. Och den här demonen är väldigt obehaglig, minst sagt. En person som gått Sosu till möte är... en man som kallas Darren Wayne Evans. Eller som heter. Och han har en liten historia som jag tänkte ta upp här.
Ja, gör
det. Så att, då säger han så här. Under mina erfarenheter med Ouija-brädet så dök det alltid upp en specifik ande. Och han verkade vilja göra sin närvaro väldigt tydlig. Dess namn var Sosu. Idag vägrar jag upprepa varelsens namn. Då jag tror att bara säga dess namn kan göra att den fäster sig till en. Många gånger låtsades som att det var en snäll ande. Eller låtsades vara den jag försökte kontakta. Men till slut visade den sig i sin sanna form och svor åt mig, hotade mig och alla andra som var närvarande. Vanligtvis svor den åt mig på något som liknade latin eller hebreiska. Och den använder biblisk terminologi. Mm. Svårt ord.
Mm.
Jag var genuint intresserad och fascinerad, men även väldigt skrämd över hur ofta så dök upp. Den var alltid väldigt vulgär och sa hur den ville inta mina flickvänners kroppar och ta dem till paradiset. När jag frågade vart paradiset var så bokstaverade den ut H-E-L-L. Alltså på engelska helvetet. En gång var så extremt ondskefull. Och efter seansen så gick jag in i badrummet för att se att min dotter nästan drunknade. Hennes mamma hade lämnat henne där i en sekund. Och på något sätt hade kranen gått på och badkaret fylls upp direkt. Instinktivt hade hon ansiktet precis över ytan för att andas. Nästa dag var hon inlagd på sjukhuset. Och han hade en konstig intern infektion i kroppen och sattes i karantän i nästan 2 veckor. Vi förlorade henne nästan. Och det var då jag började inse att hon blev attackerad av demonen Soso. Och efter de här upplevelserna så säger till Evan har stött på andra människor som har stött på Soso. Och såklart finns det ju skeptiker som tror att det här är fake. Och tror att Evans hittade på den här demonen 2009. Men det finns även tidigare dokumentationer av demonen på internet. Ett nigerianskt forum 2005 tog upp det. Tog upp demonen Soso. Och andra säger även att Soso kan vara ett annat namn för Pazuzu. En 3000 år gammal demon som har ett mans ansikte och en bakdel på en skorpion.
Nämen.
Alltså en bakdel som en skorpion. Alltså sån här svans, vad det nu heter.
Tagg.
Ja, så att... Och känner du igen namnet Pazuzu?
Nej.
Gör det.
Borde jag?
Pazuzu, och jag är inte helt säker. Men jag har för mig att det är den demonen som är med i Exorcist. Och nämner hans namn, Pazuzu. Så han ska ju se ut typ så där. Jag har en bild här.
Nu ser jag.
Jättefin. Det finns också källor som ska säga att den väldigt kända Enfield poltergeist haunting ska ha varit av Soso.
Mm-hmm.
Efter att de har lekt med ett Ouija board. Du vet, som den andra Conjuring-filmen är baserad på. Du vet, när de sitter där och leker och sånt så. Så att andra tror att den demonen ska vara en annan form av Soso.
Usch.
Och tänkte också att vi skulle ta upp lite tecken på att man pratar med Soso. Om man nu använder spelet och är rädd för att man kanske pratar direkt med den här demonen.
Har du någonsin använt Ouija board?
Nej.
Nej.
Jag har aldrig ens rört ett riktigt Ouija board. Har du?
Nej, jag har aldrig använt. Jag skulle aldrig våga.
Nej,
inte jag vill heller. Inte ta den risken.
Nej, eller hur? För tänk om det är sant och så råkar man tillkalla.
Ja, fy fan. Nej, tack.
Det känns läskigt.
Ja, nej.
Men några tecken i alla fall på att man kanske pratar med Soso, det är att temperaturen i rummet och liksom känslan i rummet förändras väldigt snabbt. Och Soso brukar inte presentera sig direkt, men han kanske pekar mot bokstaven Z eller kallar sig själv Sasa eller andra liknande namn. Och när han liksom, vad heter det, avslöjar sig själv, så kommer han ofta han kommer se till att den här planketten rör sig runt.
Just det.
Runt och runt och runt och runt och runt liksom, och stavar ut hans namn. Och det här är också ett tecken på då att han försöker ta sig ut ur spelet. Då ska man sluta spela.
Hur gör man då? Alltså släpper man blanketten? Eller vad det heter?
Ja, jag tror man måste säga hejdå till demonen också.
Men då måste man ju föra den till hejdå, va?
Ja, precis. Man måste föra den till hejdå och sen säga hejdå.
Men om inte det går med honom, om man liksom håller på så här.
Ja, då kanske han tar sig ur.
Oh my god.
Och besätt, ta dig eller någonting. Och ett annat tecken är också att glaset kan spricka. Alltså glasrutor, speglar kan spricka när han är i närheten. Och det kan också hända att någon som är med i Ouija board kan få rivmärken på kroppen.
Mm.
Så att det kan dyka upp i ansiktet eller på halsen eller på armarna och sådär. Så att han kan vara väldigt, väldigt aggressiv.
Mm.
I den här artikeln som jag läste också med Evans, så frågar journalisten som intervjuar honom om det här, frågar han, när vet man att man pratar med so-so? Och han säger, ja, man brukar inte veta det förrän det är för sent. Så det är lite läskigt.
Ja.
Jag tycker han är, so-so verkar ju otroligt obehaglig, och det är typ en anledning till att jag aldrig vill spela det där spelet.
Men hur blir man ens av med den?
Ja, det är, enligt den här killen då, så blir man inte av med honom.
Nej, man fast livet med so-so.
Ja, det verkar så. Och det är därför det är väldigt viktigt att han poängterar det väldigt starkt också, att det här ska inte användas som ett spel. Det här ska användas liksom som en så här, sätt att kontakta människor. Och ska göras med otroligt så här, respekt och ja, försiktighet.
Mm-hmm.
För att det kan hända såna här typer av saker. Det kan riskera livet på människor du älskar. Så att det kan vara farligt. Ja. Så Ouija board är väldigt, det är väldigt känt idag också i dagens kultur, ska jag säga.
Mm,
det är många som vet om vad Ouija board är.
Och är typ, många skräckfilmer också från.
Ja, precis. Nu är folk livrädda och leka.
Ja.
Så att, ja, men ja.
Jätteobehagligt.
Verkligen.
Jag tror typ, du vet när man körde anden i glaset, när man ritade upp själv och så hade man liksom ett glas. Det gjorde man ju när man var liten.
Ja.
Man hade ju ingen aning om man såhär, oh, demon. Det är liksom bara kul såhär att se om finger eller såhär glaset rör sig och ingen.
Ja, eller hur?
Ja.
Det hade varit coolt.
Ja.
Men det är såhär, jag tror att jag aldrig gjorde något sånt när jag var liten, för att min mamma hade väldigt såhär, hon trodde ju på andlighet. Och jag tror hon trodde på onda andar. Så hon hade inte låtit mig göra något sånt. Hon hade liksom, du vet såhär, nej, du kan locka till din demon, det ska vi inte göra. Så hon hade väldigt respekt för det där. Och var ganska andlig. Så att jag gjorde aldrig någonting sånt där.
Nej, jag förstår.
Sånt tur är.
Men min mamma är ju helt tvärtom.
Ja, hon tror inte alls på
det. Nej, alltså det, hon är bullshit för henne.
Ja. Men det är så olika med det. Speciellt i Sverige där de flesta är ateister och inte tror på sånt. Då kan de ju göra det här som ett spel. Och jag har hört många så här svenska historier med folk som har stött på såna här typer av andra. Så det är intressant.
Mm.
Ja, men det var det avsnittet vi hade om
andlighet.
Det var väldigt kul.
Ja.
Du kör lite fler sådana här grejer.
Ja, säg till om ni vill höra mer.
Ja, säg till om ni är det. Och som sagt, som vanligt, föreslå gärna ämnen till oss om ni är inte sugna på att höra det.
Mm.
Så det här är, vad är det, tredje avsnittet i den här säsongen?
Ja.
Tredje
avsnittet och tredje säsongen.
Så att vi har mycket mer avsnitt kvar.
Ja.
Och har ni några mer förslag på vad ni vill höra, så är vi öppna för förslag.
Ja.
Så att ja, tack för att ni lyssnade.
Ja.
Ha det bra.
Ha det bra, vi ses när vi ses.
Ja, det gör vi.
Hej.